Stockholm, 13 afton 2011.
16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
15 år senare vet Linnea fortfarande inte vad som hände och vad polisen fann i sin utredning. Nu kämpar hon för upprättelse och för en lagändring.
Man har de senaste åren tittat mycket på brottsofferperspektiv. Man har höjt skadestånd för brottsoffer och så vidare. Men den här biten har man inte alls berört. Och det är ju en brist.
Petri Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar. Jag heter Fanny Hedenmo.
Och jag heter Jenny Hellström. Ja, Fanny, det här vi ska höra nu, det är ju ett otroligt skakande fall där det fortfarande finns en hel del frågetecken och mystiska omständigheter kan man säga. Ett fall som du dessutom har gjort en dokumentär om.
Ja, i våras så gjorde jag dokumentären i två delar som heter Jag älskar dig också, Linnea, för Podmi.
Alltså jag har ju många händelser bak i bagaget, men det här är en händelse jag aldrig glömmer. Någonsin, det tror jag kommer ta med mig den för alltid.
Fler spikar mamma pratar, snitte, snitte. Men snitte och flera spikar, det här låter som stickvåld.
Vad du än säger eller gör, ska du veta att jag innerst inne verkligen älskar dig.
Att någon så nära en, som man trodde man kände, gör en sån här sak. Då undrar man ju liksom, vem kan man lita på?
Men det var tydligt för mig att det fanns mer att berätta här. För även om det här är ett sällsynt fall med, som du sa, en rad märkliga omständigheter, så blottar det ändå något som man kan fundera på i hur vår lagstiftning fungerar idag. Det blir som ett glapp som innebär att ett enda beslut av en gärningsman att ta sitt eget liv kan påverka ett brottsoffers hela liv. Och innebära att hon varken får ta del av skadestånd eller information om vad som ens hände henne.
Ja, och i det här avsnittet så ska vi utforska vad det här egentligen innebär och om det går att göra något åt det genom en lagändring, en Lex Linnea. Och vi börjar på ett advokatkontor i Uppsala.
Hej, välkomna.
Tack.
Vet att ni ska ha det.
Ja, bra.
Tack. Jag är ner.
Hej.
Advokaten Angelica Di Peders tar emot på sitt kontor. Det ligger på andra våningen i ett vackert sekelskifteshus på Drottninggatan i Uppsala med stora spröjsade fönster och knarrande trägolv. Jag, Linnea och hennes mamma Helena sätter oss vid det långa bordet i ett av rummen. Och Angelica Di Peders öppnar sin dator.
Jag har påbörjat ett brev.
Ja.
Det här är bara det första utkastet. Jag har inte ens... Jag bara skrev när jag tänkte för att jag skulle få med det. Och vi ska fylla på det såklart med en massa mer saker.
Hon har skrivit ett utkast till ett brev som ska skickas till Sveriges regering och till justitieminister Gunnar Strömmer. Brevets överskrift är begäran om dispens, alltså begäran om att regeringen gör ett undantag från lagstiftningen i Linneas fall. Men det finns också en underrubrik till, begäran om lagändring.
Och på slutet så har jag en rubrik som jag valde att döpa till begäran om lagändring. Mm. Som egentligen inte har med begäran om dispens att göra. Men som följer av det som har drabbat dig. Mm. Det som kommer att drabba alla andra.
Angelica Di Peders hänvisar sedan till ett fall i Alvesta nu i somras där två barn skadades allvarligt efter att ha blivit skjutna av en närstående som sedan tog sitt eget liv. Ett fall där det ännu är oklart hur polisens förundersökning kommer hanteras, men som Angelica säger.
Vi har två förhoppningsvis överlevare vars gärningsman är död. Vilka svar kommer de få? Förmodligen inte alla de behöver, långt ifrån. Om det här fortsätter att se ut som det gör nu och har gjort alltid. Så att det är ju i allra högsta grad levande hela tiden, ja. Det här. Ni kan läsa vad jag liksom bara kastade ur mig. Men det handlar ju om att vi vill att de måste se till brottsofferperspektivet.
man måste stärka brottsofferperspektivet. Och här finns det uppenbara brister i nuvarande reglering. Och de har jag skrivit ner.
I Sverige så kan en lagändring uppkallas efter namnet på en person som har drabbats av just det glapp i lagen som ändringen ska åtgärda. Ett exempel är ju Lex Luna. Där införde man sekretesslättnader efter att den 9-åriga flickan Luna överfölls, våldtogs och misshandlades av en tonårspojke i Skellefteå 2022. Och hon fick ju svåra hjärnskador som följd efter det här dådet.
Pojken hade tidigare varit inblandad i incidenter på skolan och hade också anmälts för misshandel. Men händelserna utreddes separat och delades inte mellan skolan och socialtjänsten på grund av sekretess.
Ett annat exempel är Lex Tintin som trädde i kraft i januari 2025 och som ska skydda barn från att tvingas träffa en våldsam förälder.
Pappan till den 8-årige pojken Tintin som dödades i Luleå i början av januari åtalades idag onsdag misstänkt för mord. Vice chefsåklagare Linda Strömberg, du är den som lämnade in stämningsansökan till Luleå tingsrätt. Hur skulle du vilja sammanfatta det här åtalet?
Det är ganska tydligt att den här pågående vårdnadstvisten har varit väldigt jobbig för pappan och att det är ett troligt motiv för att han tar till den här drastiska åtgärden.
Den lagändring som Angelica de Peders nu föreslår i brevet till regeringen skulle kanske kunna kallas Lex Linnea. Och det handlar om en ändring i OSL, offentlighets- och sekretesslagen.
När det gäller Linneas fall så tror jag att det största problemet är att vi har en sekretesslagstiftning som medför att om den misstänkte avlider, då stannar det upp. Då stannar allt upp. Det väcks inte åtal av förklarliga skäl. Och då slår de starkare sekretessreglerna in. Det hade ju varit på ett helt annat sätt om han hade levt. För då hade det funnits en rättegång. Det hade funnits ett förundersökningsprotokoll. Linnea hade fått alla svaren som hon hade behövt. Och bara för att han avliden betyder ju inte det att hon inte är i lika stort behov. Kanske ett ännu större behov av att få veta. Och där är det ju en stor brist idag att man inte har sett över den möjligheten att faktiskt göra lättnader i sekretessen för brottsofferperspektivet. Och deras möjlighet att kunna bearbeta händelser i efterhand.
Vi ska återkomma till det här, men för att förstå hur vi hamnade här så måste vi backa bandet mer än 15 år till jullovet 2011.
Vi hade skrivit ett manus till en ny kortfilm. Vi skulle ses in i stan för att köpa kläder och rekvisita. Sen skulle vi åka hem till Simon för att spela in den här filmen och jag skulle åka hem dagen efter.
Det är den 3 januari 2011. Jullovet har pågått i nästan 2 veckor och de 2 barndomsvännerna Linnea och Simon ska ses hemma i hans familjs radhus. Simon, som egentligen heter något annat, och Linnea har känt varann sedan 6:an. Då gick de i samma klass. Nu har Linnea flyttat till andra sidan stan och de går på 2 olika gymnasieskolor. Men de har fortfarande mycket kontakt.
Simon var rätt nördig. Han var intresserad av teknik och hur saker fungerade och hur man kunde experimentera med det. Han var väl urtypen av en nördig tonåring.
Själv beskriver sig Linnea också som en nörd, men på ett annat sätt.
Både han och jag var nördiga på olika sätt. Han grottade gärna ner sig i hur flygplan fungerade och jag grottade gärna ner mig i svenska pluraländelser. Och han respekterade att jag grottade ner mig i saker och jag respekterade att han grottade ner sig i saker. Det var nergrottandet som var det gemensamma. Jag upplevde det som att både han och jag var ganska påhittiga. Vi tyckte om att klura ut nya lösningar på saker. Och vi hade ofta väldigt roligt när vi umgicks. När vi hade det roligt hade vi det jätteroligt.
En sak som de två vännerna har gemensamt är att de gillar att göra kortfilmer och sketcher ihop och publicera på YouTube. Simon filmar, Linnea skådespelar. Och det är en sån film de har planerat nu, jullovet 2011.
Men det finns en sak som gjort vänskapen mellan dem komplicerad det senaste året. Simon har fått känslor för Linnea. Obesvarade känslor.
Och jag sa att jag tycker jättemycket om honom också, men bara som en vän, och att aldrig skulle utvecklas något mer. Och att jag jättegärna fortsatte umgås om han var okej med det.
Simon vill fortsätta vara vänner, men när Linnea hösten 2010 blir förälskad i en gemensam vän till henne och Simon, så blir han upprörd och svartsjuk. Han bryter kontakten med sin kompis, men gentemot Linnea blir kontakten tvärtom allt mer intensiv.
Han blev väldigt sur, märkte jag, om jag berättade om att jag har gjort ett skolarbete med de här killarna som går i min klass. Så blev han jättearg att jag umgicks med killar för att jag enligt honom bara var kär i dem, och att jag bara berättade det här för Simon för att göra Simon ledsen. Han berättade ibland när vi sågs att jag hade valt mina kläder bara för att människor skulle titta på mig. Även det för att göra Simon ledsen.
Linnea känner sig snärjd. Hon mår allt sämre i vänskapsrelationen, men hon vill inte bryta helt med Simon.
Och jag såg det fortfarande som mitt ansvar att han skulle vara på bra humör. Och om jag slutade umgås med honom så hade han ju ingen att umgås med längre. Och jag vill ju inte lämna någon ensam. För då hade han ju ingen.
En måndag i början av januari 2011, en vecka innan skolan ska börja, så ska Linnea hem till Simon för att spela in en kortfilm. Vännerna de möts inne i stan och åker sen hem till honom.
Vi spelade in en annan film och jag hörde av mig till min familj och frågade om det var möjligt att jag kunde stanna en natt till så att vi hann spela in filmen vi egentligen skulle spela in. Det gick bra, sa de, för ingen av oss visste ju vad som skulle hända. Ingen utom Simon.
På kvällen, dagen efter, så går Simon och duschar. Linnea sätter sig vid hans öppna dator och hon gör en face rape. Hon skriver en skämtsam status på hans Facebook-sida. När hon stänger ner fönstret, säger hon, så ser hon en mapp på datorns skrivbord.
Och sen såg jag att han hade en mapp på datorn som hette Linnea. Och då hade han duschat klart. Då kom han tillbaka och så var han arg. Han frågade vad jag hade sett. Ingenting, sa jag. Jag har inte sett någonting.
Men det hon har sett, det gnager i henne.
Man har inte mappar döpta till sina vänners namn på datorn.
Det blir natt och Simon och Linnea går och lägger sig. Nästa minnesbild som Linnea har, det är att hon vaknar av att Simon säger hennes namn. Det är skumt i Simons rum och hon ligger på den smala sängen intill hans.
Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
Någon gång efter detta vaknar Linnea till igen. Huvudet bultar och när hon känner med handen uppe vid pannan är det svampigt och kladdigt. Hon stödjer sig mot väggen för att försöka komma upp och ta sig till fotändan av sängen där mobilen ligger i väskan. Men det är som att högersidan av kroppen inte reagerar. Linnea tar spjärn med vänsterhanden och lyckas hasa sig framåt och neråt mot sängkanten. Och där på golvet ligger Simon.
Jag minns att det var, att jag tänkte att det var så oerhört smutsigt i rummet. Och att vi behövde städa upp det, jag och Simon. Men att jag kunde se att Simon låg och sov på golvet. Och att det var jättekonstigt eftersom han ju hade en säng att sova i.
Idag vet hon att det inte var smuts hon såg.
Det var blod överallt och Simon sov inte. Han var död.
Onsdagen den 5 januari går utan att Linneas familj hör av henne. Framåt kvällen så börjar de bli oroliga. Hon har sagt att hon ska komma hem lagom till middagen. Men de får inte tag på henne när de ringer. Till slut vid 22-tiden på kvällen, alltså nästan ett dygn efter att Linnea och Simon gick och la sig kvällen före, så kommer Linneas mamma fram till hennes telefon. Men på andra sidan luren så hör hon bara rosslande andetag.
Och strax efter det här så börjar märkliga osammanhängande sms skickas från Linneas telefon till hennes familj och till hennes vänner. Det står mamma pratar, nysvistat och snitte snitte och en massa emojis. Familjen blir givetvis väldigt oroliga och åker direkt till polisstationen i Solna och anmäler Linnea försvunnen. De fruktar att något mycket allvarligt har hänt henne. Och deras värsta farhågor ska visa sig stämma. För en stund efter midnatt hittas Linnea i Simons rum.
Och jag minns när polis och ambulanspersonal till slut kom till platsen.
Det som den första polispatrullen möter på plats kan bara beskrivas som hämtat ur en skräckfilm. Simon har tagit sitt eget liv och på sängen bakom honom halvsitter Linnea. Hon är helt täckt i torkat blod och har krosskador över hela ansiktet och huvudet.
Senare ska polisen hitta tre olika verktyg som man tror att Simon har använt mot Linneas huvud och ansikte. En hammare, en skalpell och en tång. Linnea förs till Karolinska universitetssjukhuset. Där sövs hon ner och röntgas. Hon hålls sedan nedsövd i 3 veckors tid och opereras många gånger för sina omfattande skador.
Jag vet att jag har stora krosskador i mitt skallben. Mycket av det har behövt ersättas med titannät. Jag vet att min näsa blev bruten. Jag vet att han slog av mitt käkben, vilket ledde till att halva min högra framtand lossnade sen på grund av sprickor som hade uppstått. Jag vet att mitt ena öga inte längre fungerar. Jag vet att jag numera saknar luktsinne. Och att jag på grund av hjärnskadan aldrig kommer ha mer än 20% energi mot vad en normal, i brist på bättre ord, människa har.
Under månaderna som följer så försöker Linnea inte bara lära sig prata, äta och gå igen. Hon försöker också förstå vad det är hon har varit med om.
Några månader efter händelsen så läggs polisens förundersökning ner. Allt pekar mot att det är Simon som har begått mordförsöket mot Linnea och sen tagit sitt eget liv. Och eftersom han inte kan åtalas för det här brottet så avslutar polisen sin utredning.
En förundersökning är som regel belagd med sekretess under tiden som polisens utredningsarbete pågår. Men den blir offentlig i samband med att åtal väcks. Men i det här fallet så väcks ju aldrig något åtal eftersom den misstänkte är död.
Så det Linnea och hennes målsägarbiträde nu gör, det är att de begär att få ut de här handlingarna ändå. De vill veta vad polisen har hittat. De har så mycket frågetecken kring det som hänt. En av frågorna handlar om hur länge Linnea låg skadad. Det första slaget kan ha kommit så tidigt som en stund efter midnatt, natten till den 5 januari, strax efter att hon och Simon gick och la sig. I så fall så låg Linnea skadad ett helt dygn innan hon fick hjälp. Men familjen undrar också om polisen hittat något som kan visa på ett motiv eller en planering. Någonting i Simons dator eller mobil som kan förklara detta fruktansvärda dåd som tycks ha kommit som en blixt från klar himmel. Men det blir inte så.
Vi ville få ut förundersökningsprotokollet. Vi blev underrättade om att det är sekretessbelagt. Jättebra, tänker vi. Men det här är målsägande som vill ha papperna. Och då svarade de att det är sekretessbelagda papper. Och målsägandet har ingen särställning i den sekretessen.
Linnea får alltså höra att hon som brottsoffer inte har någon särställning i den sekretess som förundersökningen är belagd med. Hon har alltså inte mer rätt än någon annan i samhället att ta del av den.
Linnés målsägandebiträde överklagar det här och till sist efter ytterligare några månader så blir familjen kallad till polisstationen. Det har nu gått 6 månader sedan mordförsöket och nu får de mot stränga förbehåll ta del av vissa delar av förundersökningen.
Delar som främst består av förhör med mig, mina sjukhusjournaler, men så har de också skickat med, vad jag förstår, alla bilder från undersökningen av huset. Vilket bland annat inkluderar 16 A4-sidor med bilder på Simons döda kropp. Det är fruktansvärda bilder och framförallt väldigt... Jag vet inte riktigt vad som skulle vara mer integritetskränkande än bilder på en döda kropp. Jag får inte ihop det.
De få delar av förundersökningsprotokollet som Linnea får ut, de lämnar en mängd frågor obesvarade. Hon får inte läsa förhören med Simons vänner och familj. Hon får se bilder på Simons döda kropp, men hon får inte se obduktionsprotokollet som skulle kunna visa när under det här dygnet som de båda befann sig instängda på hans rum, som Simon antas ha dött. Hon kan se att polisen har begärt en tömning av Simons mobil, dator och flera film- och digitalkameror, men inte vad de hittade.
Och jag vet att jag har sett en mapp där med mitt namn, så jag vet att något i alla fall har funnits. Oavsett om det är relaterat till brottet eller inte. Jag är också intresserad av att veta när Simon beräknas ha gått bort. För att på något sätt kunna lägga pusselbiten kring hur länge jag har varit i hans våld. Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
Ett litet spår lämnade Simon efter sig. I taket ovanför sängen där Linnea låg när hon blev attackerad har han tejpat upp en papperslapp med orden "Jag älskar dig också, Linnea" och en smiley.
Frågan är ju, hur kan det bli så här? Alltså, hur kan det komma sig att ett brottsoffer inte har rätt information om det som hon har utsatts för, endast för att gärningsmannen är död? Ja, det visar sig handla om flera olika lagar som tillsammans skapar den här märkliga situationen. Och det handlar framförallt om offentlighets- och sekretesslagen, OSL.
Det är ju en grundläggande tanke om att vårt skydd, alltså integritetsintresset vi har, det har vi kan vi ha fortfarande även efter att vi har avlidit.
Det här är Elisabeth Jessen. Hon jobbar som jurist på polisens rättsavdelning och det är bland annat hennes jobb att avgöra vilka handlingar som ska beläggas med sekretess och vilka som ska vara offentliga. Hon har ingenting med Linneas fall att göra, men hon säger att hon ofta får frågor från offer och anhöriga om att få ut information från polisens utredningar.
Så förklaringen och avslut, det får vi ofta frågor kring. Det är många som såklart vill kunna gå vidare i sina processer och landa i det. Men det finns liksom ingen sekretessbrytande bestämmelse för just det skälet.
Nej, att få ett avslut eller svar på sina frågor eller en chans att få bearbeta sina trauman, det är inte ett skäl för polisen att bryta sekretessen enligt svensk lag. Besluten som polisen gör grundas framförallt på 35 kapitlet i OSL. Enligt det här kapitlet så får polisen bara bryta sekretessen kring vissa uppgifter i till exempel förundersökningen om det inte leder till att den enskilde, alltså den misstänkta i det här fallet, lider skada eller men av att uppgiften röjs. Och vad kan det vara för typ av uppgifter till exempel, alltså om du bara säger rent generellt?
Hälsofrågor är ofta integritetskänsliga. Liksom, sexuell läggning, alltså det som egentligen är känsliga personuppgifter om man tänker titta på personuppgiftsdelen.
Men den här lagtexten är skriven för en levande person. En avliden person kan enligt svensk lag inte lida men, som det står.
Men vi ser ändå att det finns ett behov av skydd för den enskildes integritet även efter att man avlidit. Och då är det ju det kränkaren frid som man har liksom definierat det som i rättspraxis.
Och ja, praxis, det betyder att man juridiskt har valt att tolka lagen så att den även kan gälla för en avliden person. Uppgifter som anses kunna kränka den avlidnes frid eller dess efterlevande ska inte lämnas ut av polisen, säger Elisabeth Jessen.
När vi tittar på en avliden frid, det är vad man hade kännedom och vetskap innan. Så att det inte är något som röjs som inte den avlidne med fog, kan man väl tänka då, skulle inte vilja att det kom ut till någon. Ja, kanske inte ens en nära anhörig. Bilder på en avliden, rapporter om hälsotillstånd, kanske om man har haft någon form av levande som inte man hade velat att någon annan hade vetat om. Som ses som lite kränkande levande, eller vad man säger, inte så här helt acceptabelt i samhället. Men det är ju en avvägning, så den är ju svår.
Elisabeth Jessen bekräftar alltså att bilder på en död person generellt anses mycket integritetskränkande. Och det gör det ju ännu märkligare att Linnea har fått ut just det här från förundersökningen om mordförsöket på henne. Men det finns en sak till som ställer till det för Linnea, och det handlar om en grundläggande princip i det svenska rättssystemet.
Mm. För en rättsprocess i Sverige anses vara en fråga mellan staten, alltså åklagaren, och den misstänkte. Och det är ju grunden en väldigt bra sak, att den som har drabbats av ett brott inte själv ska behöva driva processen för att få upprättelse, utan det gör åklagaren. Men det betyder alltså att den drabbade målsägaren inte är part i målet, som det heter, och har därför ingen lagstadgad rätt till partsinsyn i polisens förundersökning.
Men det har däremot den misstänkte.
Du är misstänkt och då har du en partsinsyn. Du har rätten att få ta del av det som du tillförs i en utredning.
Och tanken med det här enligt Elisabeth Jessen, det är att ingen ska kunna misstänkas för brott utan att veta vad som ligger personen till last.
Så misstänkt har en större insynsrätt. Det har den ju hela vägen inför undersökningen också. Eftersom misstänkt, till skillnad från en målsägande, misstänkt är part i förundersökningen. Det är ju inte målsägande i svensk rätt.
Det är inte bara information som Linnea har blivit utan. Det blev ingen prövning av det här. Det finns ingen gärningsman att åtala. Vad har det inneburit för dig?
Jag vet att man i Sverige i en sån typ av mål till den skadestånd till exempel. Det kommer jag aldrig få.
Eftersom Simon inte lever längre så finns det ingen att driva ett skadeståndsanspråk mot. Och för Linnea har det blivit tydligt vilken livstidsdom rent ekonomiskt som ett sånt här dåd kan innebära för ett brottsoffer.
Nu får jag inte arbeta eller plugga på en högre takt än 25%.
På grund av sin hjärntrötthet så är Linnea sjukskriven på 75%. Hon jobbar alltså lite drygt en dag i veckan. Men eftersom Försäkringskassan använder SGI, alltså ett mått baserat på din senaste inkomst när de räknar ut sjukpenningen, så får hon bara ut det absolut minsta möjliga beloppet. Och Linnea var ju bara 16 år när hon blev utsatt för mordförsöket och hann aldrig komma ut i arbetslivet och få någon heltidslön.
Det begränsar också att jag, om jag skulle bli av med ett jobb, inte har någon rätt till A-kassa. För den har ett minimikrav på inkomst på 11 000 kronor per månad, vilket jag aldrig kommer uppnå. Jag älskar att jobba. Jag gör det. Men det är svårt när dörrar stängs på grund av något man inte själv har valt. Jag kommer alltid vara en låginkomsttagare, vilket i sig inte är fel, men det var inte min dröm om livet.
Ett drygt år efter händelsen ansöker Linnea om statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten. Men hon får avslag. Myndigheten hänvisar till att Linnea hade en privat sjukvårdsförsäkring när mordförsöket skedde och att hon därför inte har rätt till statlig brottsskadeersättning.
Man har de senaste åren tittat mycket på brottsofferperspektiv. Man har höjt skadestånd för brottsoffer och så vidare. Men den här biten har man inte alls berört. Och det är ju en brist.
Det var i samband med ett annat avsnitt för Petri Krim om rivandet av sekretesshinder mellan svenska myndigheter som jag träffade Angelica De Peders i Uppsala. Hon är som sagt advokat och har, precis som Elisabeth Jessen, tidigare jobbat på polisens rättsavdelning med just sekretessfrågor. Och när vi satt och pratade om det här så passade jag på att fråga Angelica om Linneas fall.
Är det här ett ovanligt fall?
Det är väl ovanligt i den bemärkelsen att det är ett allvarligt brott där man vet vem som är gärningsman, men att den sen avlider innan det hinner väckas åtal. Och då hamnar hon i det här vakuumet att den hårdare sekretessen slår till för att man inte väcker åtal. Och sen har hon kanske då inte fått den servicen från myndigheten som jag tycker att hon skulle ha haft utifrån vad hon är i för situation själv, vad hon har varit med om och vilket behov hon har faktiskt av de uppgifter där hon har ställt frågor.
Enligt Angelica De Peder så borde polisen ha kunnat gå Linnea till mötes när hon, ett knappt halvår efter mordförsöket, bad om svar på sina frågor.
Man skulle kunna besvara de frågeställningarna utan att i och för sig röja det mest känsliga materialet för hans räkning. Och det är ju en brist i sig att man inte har valt att hjälpa henne med det. För det finns det inget hinder för, vill jag påstå.
Men hon pekar också på fler fall som gör att det här ärendet inte är så unikt ändå. Mord, självmord är inte ovanligt i till exempel våld i nära relation. Vi har ju rapporterat tidigare om ett sånt fall i Ånge till exempel.
Nu har åklagare lagt ner förundersökningen gällande mord efter att två personer, en kvinna i 30-årsåldern och en man i 40-årsåldern, hittats döda i Ånge. Och åklagare Hanna Flordal säger att de misstänkta avliden så finns det inte skäl att fortsätta förundersökningen.
Men det finns också fall där gärningsmannen avlidit genom att polisen har avfyrat sitt vapen, som i Boden.
En kvinna i 55-årsåldern har dött efter ett våldsdåd i Boden och ytterligare två personer har förts till sjukhus med oklart skadeläge. En misstänkt gärningsman i 20-årsåldern sköts ihjäl av polisen på platsen.
I de här fallen, så som lagstiftningen ser ut nu, så riskerar målsägande och anhöriga att inte få svar på vad polisens utredning har hittat. Endast på grund av att gärningsmannen är avliden, säger Angelica De Peders.
Jag jobbar mycket som målsägande biträde och den viktigaste aspekten för en målsägare är att få veta vad var det som hände och om det finns ett svar på varför. Det tycker jag att man som brottsoffer ska få veta även om den misstänkte eller då den som har blivit åtalad om han har kommit så långt har avlidit. För den frågan kvarstår ju ändå.
Och efter vår intervju som handlade om sekretesshinder så bestämde sig Angelica De Peders för att ta kontakt med Linnea och erbjuda henne sin hjälp. Hjälp att rikta sina frågor direkt till Sveriges regering. Och tidigare i somras så hade ju vi på Petra Krim justitieminister Gunnar Strömmer här i vår studio, vilket blev ett avsnitt som kom i juni. Och då så passade ju vi på att också ställa några frågor om Linneas fall.
Mm. Innan den här intervjun så skickade vi ju din dokumentär och en debattartikel som skrevs av Lilla Lunas moster i Svenska Dagbladet någon vecka tidigare. Luna som ju fick en lagändring uppkallad efter sig, Lex Luna, efter det här överfallet som vi nämnde tidigare. Nu lyfte hennes moster Linneas fall och bad om en Lex Linnea. En ny bestämmelse som ger brottsoffer rätt till insyn i sin egen utredning om gärningsmannen är död. Och vi frågade Gunnar Strömmer vad han tycker om det här problemet.
Den frågan aktualiserades även i Örebro med massskjutningen i Örebro. Där ju skytten sköt ihjäl sig själv och då blir ju så att säga ingen förundersökning som blir offentlig, det blir inget åtal. Och där bestämdes ju faktiskt polisen, och det tyckte jag var väldigt klokt, för att ändå hitta ett sätt att berätta om vad som har hänt. Därför att man insåg att utan den redogörelsen så kommer man liksom inte kunna läka det här i relation till förstås de omedelbara brottsoffren, deras anhöriga, men också till ett samhälle som var väldigt påverkade av det. Och då gjorde man ju så att man upprättade en redogörelse liksom för vad som har hänt. Och man utelämnade säkert en del integritetskänslig information. Och det är klart att det kan väl ändå tänka att i sådana lägen skulle det säkert ändå kunna gå att kunna kommunicera med målsäganden eller brottsoffret på ett sätt som gör att man ändå blir lite mer delaktig.
Då sa Gunnar Strömmer att han inte kunde uttala sig om Linneas fall specifikt utan att veta hur polisen har fattat sina beslut. Men han sa ändå att det borde finnas sätt att stilla hennes frågor utan att röja integritetskänsliga uppgifter. Men vi går ju mot ett riksdagsval här i Sverige, så det vi gjorde var att ta den här frågan om en lex Linnea till samtliga partier i riksdagen. Om den misstänkte gärningspersonen är avliden, borde då brottsoffer som Linnea ha rätt till partsinsyn? Så vad tycker partierna?
Om vi börjar med Socialdemokraterna så skriver deras rättspolitiska talesperson Teresa Cavallo till oss att det är uppenbart att det finns en lucka i lagstiftningen som behöver åtgärdas. Sverigedemokraterna, de går ännu längre. De vill se över lagen för att ge brottsoffer insyn i fler fall än Linneas. Även där gärningsmannen kanske har flytt utomlands och inte kan åtalas av den anledningen. Eller om målet har lagts ner på grund av att gärningsmannen har hållit sig undan. Andra partier har en lite mer försiktig hållning. Centerpartiets Ulrika Liljeberg beskriver Linneas fall som en lucka i lagstiftningen. Men hon menar att det är viktigt att det görs en avvägning mellan den personliga integriteten och rätten till information. Kristdemokraternas Torsten Elofsson tycker att frågan inte är helt enkel och att det finns flera faktorer som man måste ta hänsyn till. En generell rätt till partsinsyn av allt material från en förundersökning skulle till exempel kunna röja viktig information som kan förstöra för en förundersökning om den skulle återupptas, menar han.
Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de svarade ju ganska kort att de är villiga att se över hur den här lagen slår.
Vi har alltså fått svar från alla riksdagspartier och alla har ändå landat i att de är villiga att på ett eller annat sätt se över lagstiftningen. Om det blir en lagändring på sikt, det är ju såklart jättesvårt att svara på nu. Men Linnea och hennes advokat Angelica De Peders, de har ju också ansökt om dispens att få ta del av förundersökningen i just hennes fall.
Dels är det ju det Linneas rätt som vi liksom måste driva igenom fullt ut. Och nu står vi här och det finns ett alternativ kvar som vi ser det. Och det är att regeringen använder dispensen.
Och det här med dispensen, det ligger ju på regeringens bord. Och tidigare i veckan så fick ju du, Jenny, tag på justitieminister Gunnar Strömmer. Han var på resande fot, så det är en lite stökig telefonlina. Men frågan är om han har kommit till något beslut än.
Ja, så här sa han.
Nej, vi har inte fattat något beslut än, utan vi bereder den här ansökan och ser på de frågorna. Och jag håller ju fast vid det jag sa när vi sågs och pratade om det här tidigare, att jag har väldigt lätt att förstå motiven bakom en sån här ansökan. Hur svårt det är för ett brottsoffer, målsägande, att inte kunna få fram information om ett eget fall därför att gärningsmannen inte längre är i livet och att en förundersökning blir skälet och inte tas vidare.
Gunnar Strömmer beskriver lagstiftningen som den ser ut idag som snäv, att utgångspunkten är att förundersökningar i såna här fall inte är offentliga, men att man inte har fattat något beslut i Linneas fall än. Linneas ansökan, den ska gås igenom noggrant och berörda instanser ska få säga sitt.
Exakt när beskedet kommer, det kan jag inte säga idag. Alltså, under det här året måste man ju komma till ett beslut. Jag tycker också att det är förstås ur hennes synvinkel också rimligt att förvänta sig att även om vi ska vara noggranna, att vi ändå kan komma till skott inom rimlig tid.
Tillbaks till Linnea.
Det här kanske är en jobbig fråga, men jag tänker att du har tänkt den själv. Vad gör du om du får nej från regeringen?
Jag tycker inte om att vara arg, men jag har en känsla av att jag kommer bli upprörd. För det här är inte bara för mig, det här är för alla Linnea som kommer komma också.
Och vad menar du när du säger så?
Fler kvinnor kommer utsättas för våld. Och jag vill inte att de ska behöva gå samma väg som jag har gått.
Om deras gärningsman tar livet av sig?
Ja. Det krävs ett väldigt starkt psyke.
Du har hört Petri Krim den här veckan om kampen för en lex Linnea.
Producent var du, Jenny Hellström, ljudtekniker Fredrik Nilsson. Och vill du komma i kontakt med oss på redaktionen så hör gärna av dig. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Där når du oss också på Signal.
Och du kan följa oss i sociala medier på Instagram och TikTok. Och där kan du också skriva till oss. Sök på p3krimpodden. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Fanny Hedenmo.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.